There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag ska hitta mina frågor. Min frågemall. Fyll ut tystnaden med hummande.
Hum, 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 hum. Hum, 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 hum.
Underbart. Jag har börjat med en presentation. Jag tänker att du får höra den och sen får du bekräfta om den stämmer och gärna applådera eller skratta om du blir road.
Absolut.
Då kommer den här. Manfred Erlandsson är Forshaga... Manfred Erlandsson är Forshaga-sonen som slog igenom på sociala medier redan i högstadiet. Han är youtuber, poddare, influencer i största allmänhet och har också provat på artistyrket och tidningsvärlden när han var med och grundade Sveriges första tidning om influencers och sociala medier, Oh My Vlog. Han har idag 341 000 följare på TikTok, 295 000 följare på YouTube och 250 000 följare på Instagram. Slutligen har han en karriär som trollkar bakom sig. Och nu har han på ett magiskt sätt dykt upp i stolen framför mig här i poddmåset. Manfred Erlandsson.
Det är underbart. Jag älskar att du tar upp Oh My Vlog också. Jag hade på riktigt glömt, fram till du sa det nu så hade jag glömt att jag gjort en tidning.
Ja, vad sjukt.
Men så var det. Trollerit också, herregud. Du har ju stenkoll. Det var ju så allting började egentligen.
En första fråga. Vad skulle du säga att du jobbar med?
YouTube. Absolut. Men det är ju det jag har jobbat med. Liksom. Sen är det klart man gör lite Instagram-inlägg här och där. Och man TikTokar hit och dit. Och man skådespelar lite här och där också. Men så här, nej, det är ju YouTube som jag faktiskt jobbar med. Ja. Som jag tycker är roligast av allt.
Men YouTube, om man säger en YouTuber, det kan ju vara en person som sminkar sig eller någon som bygger om en bil till en möbel. Mm. Vilken nisch skulle du säga att du jobbar med?
Jag har nog gjort båda. Nej, men jag gör väl någon form av reality-grejer där jag antingen träffar roliga människor eller besöker spännande platser. Eller ibland så sitter jag ensam hemma och testar tokiga maträtter, eller det är allt möjligt verkligen, men väldigt reality-baserat och baserat på mig och sånt jag tycker är skoj. Vilket är typ att träffa människor och besöka platser.
Just det.
Det är ju det är ju det roligaste när jag får göra det.
Hur kom du in i den här underhållningsbranschen?
Ja, men det var trollerit. Alltså från början så var det ju att jag, när jag var 4, fick en trollerilåda. Och började sitta och leka lite med den där. Och sen så gick åren och jag trollade lite när jag var hemma och hade tråkigt bara. Sen fick jag lite trollerigig. Det var på barnkalas när jag var ett barn. Jag blev bokad när jag var liksom yngre än själva barnen som fyllde år. Så blev jag bokad som trollkar hemma i Forshaga. För jag var liksom den enda som kunde sånt. Ja. För det var mig som ringde liksom.
Vad var det för tricks då då?
Ja, men det var ju allt möjligt. Det är så synd för jag har glömt bort allting nu känns det som. Men det var, jag vet inte hur jag fick råd med allting. Men jag satt och beställde trolleritricks konstant liksom. Och jag hade inga pengar. Jag vet inte, jag måste ha sparat veckopengen liksom i månader. Och sen tills jag kunde köpa ett trick. Nej, men det var korttrick och det var bollar som försvann och det var mynt och det var... Jag testade ibland så här såga i tu folk-grejen. Men den enda gången som jag gjorde det så misslyckades jag och alla såg jag gjorde. Så då blev det inget mer sånt.
Nej. Synd. Det kanske var en Jula Bero-karriär som gick i stöpet.
Ja, men det var nog det. Det hade blivit någonting om jag inte hade misslyckats den gången. Nej, men och sen så när jag var 12... Så hade jag på något sätt fått mina föräldrar att köpa en kamera till mig när vi skulle på en resa. För jag sa, men jag vill filma den här resan. Det var inte alls det jag ville. Jag ville ju filma mina trolleritricks. Och då började jag filma dem och lägga upp dem på YouTube. Men det var, jag ville ju dela med mig av fler än de här barnen på barnkalaset. Liksom, av mina coola, jättehäftiga tricks. Som säkert inte var så coola. Men då började jag ladda upp dem på YouTube. Och det var så min YouTube-kanal startades. Sen de första klippen när jag trollar, de finns nog inte kvar. Utan de tog jag bort när jag insåg att men här kan man ju typ sitta och snacka bara. Eller göra annat kul. Då började jag med det istället. Sen började folk titta. Och jag bara, aha, de bryr sig om vad jag säger liksom. Det var ju jättehäftigt.
Men trolleritricken, de tittar inte så många på eller?
Nej, men de tror jag inte fick några visningar alls.
Nej, okay.
De lade jag mest upp för att jag tyckte det var... Ja. Jag ville liksom... Ja, men jag tror att det var också ett sätt för mig att lära mig mer. Och kunna sitta och titta på mina tricks själv. Liksom.
Just det.
I början när jag gjorde YouTube-klipp så var det inte att jag tänkte att de här tricksen, att någon skulle se dem. Utan det var ju mest för min skull, tror jag då.
Men då började du med YouTube lite mer YouTube-bit därefter.
2012.
Och vad hände då?
Men då satt jag i mitt rum. Jag hade kollat på William Spets väldigt mycket. Och så satt jag och försökte göra en egen liten William Spets karriär på YouTube. Mm. Och det tog väl något år. Jag vågade inte berätta för mina föräldrar vad jag höll på med. Så jag satt och viskade typ i mitt rum. Så när man tittar tillbaka på de videorna så är det ju väldigt tyst.
Ja. Alltså,
jag sitter ju typ så här. Hej allihopa, välkomna hit.
Tjenare. Jag heter Manfred. Ja, det heter jag. På riktigt alltså. Manfred. Ni kan kalla mig Manfred. Jag kommer vlogga på den här kanalen. Så det var en kort liten informationsvideo kan man säga. Så det blir inget mer i den här första videon. Men sen kommer det roliga vloggar. Ha det gött, gött. Ha det så gott. Ha det bra. Hejdå.
Nej, men det tog något år tills jag hade 100 följare. Och jag bara, jäklar, 100 pers som tittar. Mm. Fan vad coolt. Och så fortsatte jag så. Och tyckte det var jätteroligt. Och så började jag med lite mer sketcher. Och istället för att bara sitta och snacka så började jag liksom tänka lite mer på vad jag laddade upp. För det var så roligt. Så fort jag kom hem från skolan så var det liksom det jag gjorde.
Coolt. Ja. Men, och så växte det långsamt, förstår jag.
Ja.
Men var det någon gång, någon video som gick lite extra bra som liksom startade alltihopa?
Ja, det var det ju. Jag var på, det måste ha varit 2014 tror jag. Då var det ett litet YouTube-häng på BioRio tror jag.
Mm-hmm.
Thumbs Up heter det. Och då träffade jag de flesta för första gången, liksom alla YouTubers. Och då satt jag och Beas liv i en park på Söder och gjorde en video tillsammans. Och hon hade några tusen följare mer än mig då.
Mm.
Och när vi hade laddat upp den videon så liksom exploderade det. Jag tror jag fick 4000 följare på liksom en vecka.
Mm.
Och den videon fick väldigt mycket visningar.
Mm.
Och efter det så bara fortsatte det växa. Liksom. Och det året gick jag från, vad kan det varit, från kanske 3-4 tusen följare till 100 tusen på ett år.
Ja.
För jag bara fortsatte ju och insåg ju vad jag ville göra på YouTube och vad som funkade. Och det var jäkligt roligt faktiskt.
Coolt.
Men det var nog det som verkligen var startskottet, att jag gjorde min första collab.
Just det.
Det funkade ju verkligen. Det är inte på samma sätt som det är idag, för nu bryr sig folk inte riktigt om collabs längre på det sättet. Men på den tiden var det ju det som fick en att växa.
Mm.
Man delade med sig av sina följare med varandra.
Just det. Fortsatte du göra så därefter då? Du märkte att det funkade?
Ja, men jag tror det. Det var under en period där så var det väldigt mycket liksom att man, jag bodde ju i Värmland och så åkte jag upp till, eller upp, det blir ju åt sidan bara, till Stockholm.
Ja.
Det var inte upp eller ner till Stockholm bara för att liksom filma med folk och hänga med folk. Och det var nog det som gjorde att det verkligen funkade. För vi var ett gäng då som verkligen så här, vi hade ungefär lika mycket tittare, men lite olika tittare tydligen. Så varje gång man gjorde ett klipp med någon så märkte man att det växte lite grann.
Ja, så då gick det ganska snabbt då ändå. Du startade YouTube, harvade på en tid och sen under ett år så hände allt så att säga.
Ja, verkligen. Ja. 2015 var liksom, det var mitt år. Då jäklar exploderade det verkligen.
Idag är du 23 år gammal.
Mm.
Men du har ändå en väldigt lång karriär bakom dig, måste man ju säga.
Ja, men jag har ju insett det att halva mitt liv har jag hållit på med det här.
Ja.
Det är ju jävligt sjukt att tänka på. Alltså jag minns ju knappt, jag var ju så liten när jag började att jag nästan inte ens minns det.
Nej.
Det är ju nästan på den nivån. Mm. Och det är ju sjukt.
Det är sjukt. En annan grej, jag kollar lite på dina gamla klipp.
Mm. Det skulle du inte ha gjort.
Nej. Lyssnarna kommer ha hört ett litet utdrag också.
Åh, herregud, ja.
Men det som är kul är dels att se hur saker var då och hur det har ändrats och sådär. Men också en sak som slog mig var att många av de personerna som man ser i och runt dina klipp, de har ju, förekommer inte så mycket längre på sociala medier.
Nej.
Vissa kanske har slutat för att de har tröttnat eller fallit bort på annat sätt. Vad tror du gör att du fortfarande hänger med, så att säga?
Jag kan ju inte tala för dem, men jag tror att anledningen varför jag är kvar är för att jag fortfarande tycker det är så jäkla roligt. Och många kan nog tappa den gnistan efter ett tag. När man har gjort det här, harvat på i några år liksom. Hur bra det än går så tror jag att många kan säga, men det är inte så kul. Jag kan börja jobba med något annat istället liksom. Men jag brinner så mycket för att skapa grejer tror jag. Mm. Och det är allt från liksom att göra ett roligt YouTube-klipp till att sitta och skriva en låt till att göra TikToks. Alltså jag tycker allt är så roligt bara.
Mm.
Och då tror jag att det finns liksom inget stopp. Sen självklart kan det ju ändå bli så här att man faller av lite och att man inte är lika relevant längre.
Mm.
Och det tror jag också är mångas problem, att när det händer så tappar man liksom sugen lite grann. Vilket jag förstår och har också gjort några gånger. Men Jag tror att jag tycker det är för roligt för att liksom bry mig om det. Så även i perioder där det har gått lite sämre visningsmässigt eller så har jag fortfarande bara fortsatt. För att det är roligt liksom.
Så du har kört på liksom konsekvent sen högstadiet?
Ja, alltså sen 2012.
Ja.
Mellan 2012 och 2019 så var det ju ett klipp i veckan.
Mm. Det är otroligt ändå.
Och sen insåg jag så här, men jag behöver inte ladda upp varje vecka. Nej. Jag kan ju göra bra grejer istället och när jag väl har gjort någonting bra, då laddar jag upp det. Mm. Så det insåg jag där någon gång. Och sen dess har det varit så jäkla skönt. För då är det liksom så här, när jag väl har ett bra klipp som jag är riktigt nöjd med, då slänger jag upp det.
Mm.
Och det är så mycket roligare än att sitta varje lördag, söndag. För att jag visste att på måndag ska jag upp ett klipp klockan 19. Så satt jag varje lördag, söndag och stressade ihop någonting. Och det funkade ju. Det fick ändå visningar. Men det var inte lika roligt då.
Nej.
Så jag har hittat en balans mellan så här. Ha jäkligt roligt och få bra grejer.
Det känns lite som att folk som hållit på så länge som du måste liksom vid någon tidpunkt börja om. Hitta en ny take på det hela.
Mm.
Har du behövt göra det? Och hur gjorde du det?
Ja, men jag tror att det handlar också om att jag började när jag var så liten. Och de som följde mig har ju hela tiden varit i min ålder. Ungefär. För det var ju liksom 12-åringarna som tittade på mig när jag var 12.
Mm.
Och de 12-åringarna växer ju upp och blir ju äldre samtidigt som jag blir äldre. Så jag har ju hela tiden behövt utveckla mitt innehåll och göra det mer moget. Och det har varit så enkelt i och med att jag har varit i samma ålder som de som tittar. Så jag har ju bara liksom mognat med publiken. Så jag vet inte om jag har behövt börja om riktigt. Det är mer att jag hela tiden har tänkt, så här, vad skulle jag vilja titta på nu? Och det har jag gjort hela tiden. Så det har nog gjort det väldigt enkelt för mig. I och med att jag började så tidigt och har gjort det typet av innehåll som jag vill se. Så vet jag att de som tittar förmodligen också vill se det.
Mm.
Så jag vet inte om jag har behövt börja om på det sättet.
Nej, jag förstår.
Egentligen.
Har du samma publik då som nu?
Jag tror det.
Ja.
Det är så svårt det där, för det är så svårt att se statistik och sånt. Vilka det är. Men åldersmässigt så har de verkligen hängt med mig.
Ja. Vad coolt.
Sen om det är samma personer vet jag inte.
Nej, precis. Men
rätt ålder i alla fall.
Mm, coolt. Vad tror du är det enskilt viktigaste du har gjort som har hjälpt dig att komma hit idag?
Att komma hit. En promenad.
Just det.
Oj, jag vet inte. Det är en svår fråga.
Ja.
Men det är också att jag har gjort så mycket, känns det som.
Ja.
Nej, men jag tror att det är att jag har verkligen satsat på YouTube. Jag har verkligen fokuserat på att göra YouTube-klipp.
Mm.
Det har kommit lite andra grejer. Jag gjorde musik under en period.
Mm.
Men jag insåg att det inte kanske är riktigt för mig.
Mm.
Och då har jag verkligen så här gått tillbaka till grundpelaren som är YouTube. Och jag har verkligen hållit den så kär. Och verkligen byggt på det konstant. Hur roligt jag tycker det är.
Mm.
Och alltid verkligen satsat på att göra det bästa jag kan.
Mm.
Också tror jag en väldigt viktig del av det är att inte jämföra sig. För jag har nästan slutat kolla på YouTube. För ett gäng år sedan, för kanske 7 år sedan, då jämförde jag mig med alla andra. Och då är det ju skitsvårt att göra bra grejer. För då ser man alltid vad alla andra gör. Och så sitter man och tänker, hur hade jag kunnat göra det här bättre? Men nu liksom jämför jag bara mig själv, hur jag gjorde för ett år sedan. Och så försöker jag att förbättra mig själv och utvecklas. Och det tror jag är jäkligt viktigt. Att bara säga, jag har haft kul hela tiden. Och gjort saker som jag själv vill se.
Mm.
Och då har det funkat på något magiskt sätt.
Mm, coolt. Det har funkat för dig. Vad tror du är det viktigaste personlighetsdraget om man vill lyckas i den här branschen?
Göra saker även om man inte är 100% nöjd med allting. För ska man göra YouTube eller TikTok så har man liksom inte tid att sitta och revidera någonting i år eller månader. Utan det ska upp lite då och då. Och det är liksom... Nu, jag tror att ett problem som vi pratade om nyss, många som slutade, det är att man liksom, man vågar inte längre för att man ser att alla andra gör så mycket bättre grejer eller sådär.
Mm.
Men jag tror om man bara gör det man tycker är kul och fortsätter med det och inte liksom tänker för mycket på att det här måste bli på ett speciellt sätt, utan bara laddar upp och är konsistent med det, så tror jag att det funkar. Och du liksom får knyta band med de som tittar på dig.
Mm.
Så det är nog verkligen bara att våga, tror jag.
Mm.
Att vara, det är ju inte disciplinerad, utan det är ju snarare bara att vara, vad kallar vi personlighetsdraget?
Nej, men att fortsätta, att inte ställa så höga krav på
sig
själv.
Ja, men exakt, jag tror det.
Ja.
För så fort man gör det så tänker man för mycket.
Mm.
Och man har inte riktigt råd eller tid att tänka för att göra det här. Man måste bara skapa,
ja.
Jag tror det.
Ja.
Skapa.
Ja, men det är ändå ganska rimligt att om man ska vara kreatör att skapa.
Ja, ja, men, exakt.
Men idag har du ju, förutom YouTube, så har du ju i alla fall Instagram och TikTok.
Mm.
Hur ofta lägger du ut innehåll på de här plattformarna?
Ja, men TikTok är väl kanske 2-3 dagar i veckan försöker jag. Mm. Instagram i månaden kanske. Mm. Instagram har jag ju verkligen så här. Men jag bryr mig inte riktigt längre. Och det märks så tydligt att ingen bryr sig längre.
Berätta.
Ja, men det är ju... Jag tror TikTok kom in och tog över för mycket av Instagram-scrollandet. Det är ingen som liksom scrollar runt på Instagram längre.
Nej.
Det enda som folk kanske bryr sig lite om är ju stories. Alltså där kan man göra någonting skoj. Men säg inlägg. Mm. Folk bryr sig inte om bilder längre. Så det är om man ska göra reels då. Men då är det ju TikTok. Liksom, det är ju samma sak. Så Instagram, det är skoj när man väl har gjort något som man tycker är liksom... Ja, men om det släpps en ny säsong av Snorkråkan som jag är med i, då så klart jag lägger upp lite bakom kulissen och grejer från det. Mm. Eller när jag var med på Fortet så la jag upp det. Alltså det menar när det händer någonting kul. Men Instagram har ju blivit lite vad Facebook blev för ett gäng år sedan. Liksom. Mm. Alltså det är mer när jag vill att mina gamla... Min släkt ska se det. Då lägger jag upp det. Okay. När jag vill att nu ska farmor få se att jag är med i Fortet ikväll. Liksom. Ja. Det är mer som, så här, som ett nyhetsbrev nästan.
Ja. Okej, okay, för där har du en äldre målgrupp liksom.
Ja, och de som följer den där, de bryr sig ju lite mer om vad man gör på ett annat sätt. Mm. Medan de som följer den på TikTok, de bryr sig i 2 sekunder sen kollar vidare.
Mm.
Så Instagram, det är mer om man vill lägga upp någonting som man faktiskt är stolt över eller bryr sig om.
Lite CV-tänk nästan.
Ja, men typ faktiskt.
Mm. Men lägger du ut samma innehåll på de olika plattformarna i övrigt?
Nej. Det skulle jag inte säga. Alltså, om jag har gjort ett YouTube-klipp som jag är väldigt nöjd med, då kanske jag klipper ut en kul del av det och lägger upp på TikTok. Det kan jag göra ibland.
Mm.
Om jag inser att det här skämtet är jäkligt kul, då kanske jag lägger upp det och klipper ut det till TikTok-format istället.
Funkar det bra på TikTok då?
Ja, men det brukar faktiskt göra det.
Ja.
Så det är kul. Men sen är det väl också, jag har väl också varit väldigt noga med att det får inte bara komma upp små urklipp från mina YouTube-klipp på TikTok.
Nej.
Det är inte riktigt det TikTok är till för. Där ska det ju komma upp grejer som är specifikt gjort för TikTok.
Mm.
Men på Instagram lägger jag nog inte ut någonting som också finns på TikTok eller YouTube. Utan där är det som sagt bara skrytgrejer.
Ja, okej. Okay. Ja, lite skyltfönstermaterial.
Ja, men typ. Ja. Mm.
Men TikTok då? Då gör du alltså 2-3 grejer i veckan som är exklusivt för TikTok?
Nej, det skulle jag inte säga. Kanske en i veckan som är exklusivt för TikTok. Ja. Och 2 i veckan som är liksom urklipp från den här YouTube-klippen. Ja, okay. Jag orkar typ inte mer.
Nej.
Som sagt, jag ser mig själv som en YouTuber. Och det är ju det som är liksom... Det är det jag tycker är absolut roligast.
Mm.
Så jag försöker inte lägga för mycket tid på... Alltså så här, jag vet att om jag ska göra en TikTok som är liksom specifikt för TikTok, då kommer jag lägga för mycket tid på den för vad det egentligen är värt. Och då lägger jag hellre den tiden på att göra ett jäkligt bra YouTube-klipp.
Mm. Så YouTube är din viktigaste och mest kära kanal helt
enkelt? Ja, det är det. Ja. Fortfarande. 10 år senare.
Ja. Härligt ju. Men det låter ju också sunt att du liksom, du är medveten om det. Det här är det viktigaste. Eller jag själv känner sån himla stress liksom. Man vet att man borde göra det här, men samtidigt så måste man ha ett Snapchat-konto också. Och man borde ha en podd och man borde jobba lite bakom kameran med något annat projekt liksom. Så man springer på alla möjliga bollar.
Vilken boomer du lät som när du sa att du ska ha Snapchat-konto. Vem har med ett Snapchat senaste 10 åren?
Vadå, det är ju det senaste.
Är det det? Är det coolt igen?
Ja.
Är det jag som är boomer?
Ja, det är du som är boomer.
Men är Snapchat, använder folk det nu?
Absolut.
Nej.
Jo.
Då måste jag börja med det igen.
Snapchat Spotlights, det är det senaste.
Menar du det?
Mm-hmm. Och jag är på den.
Nej. Men är det typ som TikTok alltså?
Ja, det är precis. Det är ett sånt flöde också. Kom in i matchen.
Ja, men verkligen.
Vad lägger du större delen av din arbetstid på?
Jag brukar sitta och klippa mina klipp alldeles för länge.
Mm.
Jag tycker det är så kul.
Mm.
Men jag tror att, och det säger ju alla runt om mig också som jag jobbar med. Att jag, om jag har gjort ett klipp som är skitbra, säger de. Det är inte jag som säger det. Såklart. Jag skulle aldrig se mina egna klipp. Herregud. Så lägger jag kanske 5 dagar för mycket på klippningen.
Aha.
För att jag... sitter och tycker det är så roligt.
Ja.
Och lägga in ännu mer roliga effekter. Eller,
ja.
Och sådär. Så jag tror att det är klippningen som jag lägger mest arbetstid på.
Mm.
Men nu har jag också en kille som hjälper mig med klippning. Så nu har det blivit lite mindre där kanske. Men vi sitter ju tillsammans och gör det.
Mm.
Men klippning och idéer är nog det jag lägger mest tid på.
Just det.
Sen själva utförandet av det kanske tar en dag oftast. Eller 3-4 dagar kanske ibland.
Mm.
Men oftast är ju inspelningstid bara en dag.
Mm.
Medan skriva videon... kanske ta 2-3 dagar med allt, med casting och locations och sånt. Och sen klippningen kanske 5-6 dagar.
Mm, just det. Du har ju släppt klipp varje vecka i stort sett sedan 2012.
Mm.
Då måste man komma på många idéer. Kan du berätta lite om processen? Varifrån får du inspiration och hur går det till när du får en idé?
Mm. Oftast så kommer ju inte idéerna när jag väl vill ha dem. Så jag kan ju sitta en hel dag på kontoret och sitta och försöka brainstorma. Men det har jag insett att det funkar inte för mig.
Nej.
Ja, men mina idéer kom åt att jag ska sova.
Mm-hmm.
Och då har jag börjat använda, istället för att skriva ner mina anteckningar så smsar jag min, antingen så smsar jag Hampus Hedström och säger vad tycker du om det här klockan 1 på natten. Eller så smsar jag min högra hand som också filmar och klipper med mig. Bara för att skriva ner den och se ifall jag får någon input på den direkt.
Mm.
Och det kan oftast vara mitt i natten verkligen. Så jag tror att mina idéer kommer typ när jag ska sova. För då kommer min hjärna igång. För under dagen så går jag runt och försöker tvinga mig själv att komma på idéer. Och då kommer de aldrig. Vilket är synd. För det är då jag egentligen skulle behöva dem. För då har jag tid. Och då har jag ju Åsa tid. Så här, idag, nu ska jag jobba. Och jag är väldigt strikt med att säga, men jag börjar klockan 9 och så går jag hem klockan 6.
Mm.
Och då ska jag ju ha en idé klar när dagen är klar. Men det har jag ju inte.
Nej.
Sen kommer idén kanske 3 kvällar senare.
Mm.
Och det kan man säga, jag sitter och kollar på The Flash. Har du sett den?
Nej.
Det är en jättebra, eller den är inte så jättebra, men det är en serie
om
en superhjälte som springer jättesnabbt. Jag kan sitta och titta på den och så kan jag komma på en idé så här, men herregud, jag måste göra ett klipp när jag är superhjälte för en dag typ.
Mm.
Alltså det kan vara en sån grej. Och då kommer jag på det för att, ja men jag tror att jag får mycket inspiration från film och serier faktiskt.
Okay.
För jag tittar väldigt mycket på film och serier.
Mm.
Och nu senaste halvåret har jag varit i en period där jag kollar bara på superhjältegrejer.
Lär mig flyga.
Ja men det är ju typ så. Så nu har jag verkligen fastnat i, nu är det mycket sådana idéer som kommer upp. Jag sitter med typ kanske 5 olika YouTube-idéer som handlar om på något sätt att jag ska bli en superhjälte.
Ja, kul.
Så ja, nej, men jag tror att jag får mycket inspiration från film och tv.
Ja, coolt. Och sen är ambitionen att få ut ett YouTube-klipp ungefär hur ofta?
Ambitionen har ju alltid varit en i veckan.
Mm.
Men sen senaste 2 åren kanske så har jag släppt lite på det. Och satt ambitionen varannan vecka istället. För då vet jag att jag har lite mer tid att skapa någonting som jag är riktigt nöjd med.
Just det.
Så nu försöker jag varannan vecka. Sen blir det ändå kanske var tredje vecka.
Mm.
För att jag sitter de där extra dagarna och klipper.
Just det.
Men så det blir typ en i månaden just nu. Men det funkar för mig för att jag mår mycket bättre av att lägga upp någonting som jag är väldigt, väldigt nöjd med.
Mm.
Än att pumpa ut grejer som är lite halvbra.
Mm.
Jag vet inte, jag mår bara bättre av det. Och då har jag insett att det är en mycket bättre väg att gå för mig. Kanske inte ekonomiskt. Men jag typ, jag vet inte. Jag tycker bara att det är viktigare att jag är nöjd med det jag gör. Och förhoppningsvis i framtiden kommer det leda mig längre. Både ekonomiskt och kreativt liksom. Att bara kunna göra grejer som är kul. Och som jag är väldigt, väldigt nöjd med istället.
Du har ju väldigt hög produktionsnivå. Särskilt om man jämför med dina första klipp.
Ja, gud. Ja,
så är det ju en enorm utveckling. Det måste krävas en hel del skrivande för att få ihop så här, olika locations och olika delar av manus, läsas upp på olika platser. Har du någon process när du gör det där?
Och jag tror att det funkar för att jag planerar det väldigt, väldigt mycket i detalj innan. Men sen när jag gör grejer som en grej jag gjorde ganska nyligen var besök i Sveriges minsta stad, Gärle. Och då åkte jag till Sveriges minsta stad som alltså på pappret är en stad. För de har fortfarande kvar sina stadsprivilegier. Och de är 30 pers som bor där.
Oj då.
Och då åkte jag dit. Och då hade jag liksom, ja, men jag hade förberett lite grann. Jag hade pratat med någon som bodde där och sett att ja, men jag fick vara där och filma med dem. Men sen när jag väl kommer dit så kommer jag på en massa idéer som är liksom i stunden. Och då ska jag ju komma på att jag ska ha en stadsfestival där. Och då ska jag kanske vara där i 4-5 timmar till innan det blir mörkt. Och då ringer jag dit David Lindgren. Som ska komma dit och sjunga på den här festivalen. Jag tyckte att jag hade den idén i huvudet. Men sen blev den en helt annan grej när jag väl var där.
Ja.
Så jag tror att det också är mycket att kunna vara spontan.
Mm.
Och våga vara spontan. För videon blev inte alls vad jag hade tänkt mig. Men den blev mycket bättre. För att jag kunde vara spontan.
Mm.
För att typ 3 dagar innan så hade David Lindgren ringt mig. Och frågat om jag kunde skicka en videohälsning till hans dotter.
Aha.
Och då var jag såhär, vänta nu. Vilken artist skulle jag kunna ringa nu som kanske kan ta sig hit?
Ja.
Och då gick jag in i mina sms och bara, men vänta, jag ringer David.
Mm.
Och så kunde han komma dit. Och då blev det bara så jäkla perfekt för att man vågade vara spontan. Liksom.
Just det.
Så jag tror att det ligger mycket i att så här, planera in i minsta detalj.
Mm.
Men våga ta andra vägar när man väl är på inspelning, tror jag. Sen vet jag inte vad det är som gör att det känns som att det är hög produktionskvalitet. För att det är så här, det kanske ligger i planering och klippning då.
Mm.
För när jag väl är där känns det bara kaos. När jag väl filmar det känns det ju kaos.
Ja. Ja, men precis. Det är väl slutprodukten som får en finish liksom.
Ja.
Och som känns lyxig för att det är ja, men, olika inspelningsplatser, olika dagar. Det känns genomtänkt. Ja, men vad häftigt. Men tror du att en förutsättning för att kunna vara spontan är att du har en plan också?
Ja, exakt. För annars hade jag inte vågat vara spontan.
Nej.
Om jag inte hade planerat någonting, då hade jag ju kommit dit helt tomhänt. Och då hade det ju inte blivit någonting av det liksom.
Nej.
Så jag har ju oftast, när jag ska spela in någonting, även om det är reality liksom, så har jag ju ett manus att utgå från. För att säga, det här kan det här bli.
Mm.
Men sen kanske jag träffar någon person på den här platsen som är så mycket mer intressant än det jag har tänkt mig.
Mm.
Och då får jag ju skriva om manuset i huvudet medan jag är där.
Mm.
Och tänka, men vad kan vi göra med den här personen? Liksom?
Mm.
Och då, ja, men som där när jag var i Sveriges minsta stad, då träffade jag en kvinna som bor där som har samlat på Barbies hela sitt liv i 60 år. Och då blev det en liten story att jag ska sitta där och leka Barbies med henne.
Ja, just det.
Som är, vad var hon, 75 kanske. Då blir ju det en liten kul grej liksom, och framhäva en kul personlighet i den här lilla staden.
Det är ju ingenting du kan skriva
och
på
det,
förhand.
Exakt, det hade ju inte jag kunnat skriva. Det blir ju så mycket roligare än det som jag hade tänkt mig.
Mm. Det är ju uppenbart att du tänker mycket på det här.
Mm.
Har du under åren snappat upp några produktivitet hacks för att liksom komma på idéer, för att kunna genomföra idéer eller så?
Jag tror att mitt största hack är att börja jobba på rutin. Alltså att jag går upp samma tid varje morgon. Jag går hem från jobbet varje tid. Eller samma tid varje dag. Och hitta en rutin i vardagen.
Ja.
För när jag inte hade det, då fanns det ju inget sätt att slå på hjärnan för jobb. Mm. Och det fanns heller inget sätt att stänga av hjärnan för jobb. Jobbet kom ju lite hur som helst. När jag kände för det.
Mm.
Och då kunde jag sitta och jobba på nätterna. Och jag tror att mitt största hack är rutiner.
Mm.
För att sen jag fick bättre rutiner så går det så mycket enklare bara.
Mm.
Och alltså jag jobbade ju hemma i massa år själv. Jag satt i min lilla etta på 27 kvadrat i 3 år och gjorde klipp.
Mm.
Det blev svårt efter ett tag för att det fanns ingen skillnad mellan mitt jobb och min privatliv. Liksom. Så det är nog det största. För jag har hittat ett sätt att ändå kunna slå på av hjärnan.
Mm.
Trots att jag ändå kommer på mina YouTube-idéer på nätterna.
Mm.
Men då skriver jag ner det och så försöker jag slänga bort det för att kunna somna.
Exakt.
Men det är nog det största.
Vilka slags rutiner? Eller rutiner i vilka avseenden ungefär?
Men det är nog mycket liksom arbetstider som gör det för mig. En annan grej också. Schema.
Mm.
Sätta ett schema. Den här dagen ska jag filma 3 TikToks.
Mm.
Jag vet inte. Och jag ska inte sitta och tänka på dem nu. Jag ska sitta och tänka på dem då på morgonen. Och sen filma dem.
Mm.
Och så här, schema. Okej, den dagen så ska jag... Då ska jag ta hela den dagen till att komma på nästa YouTube-klipp. Inte lägga in massa annat samma dag. Inte liksom ta ett möte med den personen samma dag. Eller filma det här samma dag. Utan sätta tid åt det som är viktigast.
Mm.
Och det kan vara mycket mer tid än vad man tror från början. För så här, jag vet att om jag ska komma på ett YouTube-klipp kanske det krävs en hel dag.
Mm.
Då sätter jag en hel dag till det.
Och sen respekterar du det?
Ja, exakt. Och det tror jag är det viktigaste. Och det har också med rutiner att göra. Men så här, bara var snäll mot sig själv. Ge en tid att göra grejer som är viktigt. Liksom.
Ja, gud ja.
Och sidosätta tid åt viktiga saker.
Där slarvar man.
Ja, det gör man verkligen. Och det gör jag fortfarande också. Men jag försöker verkligen. Och ju bättre man är på att sätta sitt schema, desto enklare är det ju att följa det. Om jag inte hade skrivit in någonting på schemat, då kommer jag till jobbet på morgonen helt tomhänt och inte vet vad jag ska göra idag. Mm. Det är jäkligt jobbigt.
Klipp till min vardag varje dag.
Ja, men och jag säger ju det här som att jag är skitduktig på det.
Ja.
Men det är jag ju inte. Men jag försöker och jag blir bättre och bättre hela tiden. Och sen är Hampus på mig också. Hampus är skitduktig på scheman.
Mm.
Och han och jag har haft långa, långa samtal. Han har ju haft interventions med mig i många år om att du måste bli bättre på scheman.
Ja.
För jag har ju också väldigt mycket koncentrationssvårigheter liksom. Så även om jag har satt en dag till att göra en sak så är jag ju dålig på att bara göra det.
Mm.
Men då kommer han pås upp och ger mig en liten smäll liksom. Och såhär, nu måste du fokusera på det du ska göra idag liksom.
Mm.
Och faktiskt det är också jävligt viktigt att ha folk runt om sig som har lite pli på en.
Mm, just det.
Så jag har pli på Hampus, han har pli på mig. Sen jag och min kameraman och klippare. Hampus har sin kameraman och klippare. Vi har ju koll på varandra och ser till att vi mår bra och att vi gör rätt grejer. För jag kan liksom helt börja fokusera på någonting som är helt orimligt under en hel dag. Jag kan säga, men idag vill jag testa och skriva en liten historia om en superhjälte. Alltså, ja, dåligt exempel kanske. Men och då sätter jag mig med det. För jag kan så lätt nörda in mig i saker. Mm. Och då behöver jag någon som bara, Manfred, ska du verkligen göra det här idag? Du kanske borde göra ett YouTube-klipp liksom.
Mm, just det.
Så det är också bra. Omringa sig med folk som bryr sig om att att det går bra liksom.
Om vi då kommer in på frågan som alla väntat på. Nej, men ekonomin i det hela.
Mm.
Hur tjänar du pengar?
Men jag försöker tänka själv, för jag vet ju att jag tjänar pengar, men jag försöker tänka vart det kommer. Nej, men det är YouTube-samarbeten, det är TikTok-samarbeten, det är Instagram-samarbeten, lite konsultgrejer, skådespelargrejer och nej, det är nog det.
Mm.
Men samarbeten, det är ju samarbeten, det är där pengarna finns i det här.
Det är den största delen.
Ja, det är det. Förut så förväntade jag mig att samarbeten skulle bara komma. Mm. Och det gjorde de ju ofta. Mm. Men sen jag började sälja själv så har det blivit mycket mer. Mm. Så jag har ju liksom fått mig en egen kundkrets. Och jag vet vilka samarbeten som funkar för mig. Som jag kan göra bra innehåll runt. Och kunder som liksom, som jag har fått en bra relation med. Mm. Så jag tror att det är mycket det som har gjort att det funkar för mig. Efter alla dessa år. Att jag verkligen har faktiskt blivit intresserad av säljdelen också. Och inte väntar på att det kommer ett mejl från någon byrå som kommer med ett samarbete, utan jag sitter själv och liksom säljer.
Att du har lite kontroll över det då?
Ja, exakt. Och skapar relationer med kunder liksom. Ja. Som blir återkommande då för att de tycker om mig kanske. Så det tror jag är en viktig del av varför det fortfarande funkar för mig.
Är det samarbeten på YouTube eller på Instagram eller på TikTok? Mm. Alltihop?
Allt.
Mm. Kan vi inte rollspela lite här då? Att du är dig själv och jag är en kund då.
Okej. Okay. Mm.
Då ringer du. Jag är ute och hämtar kaffe, så jag missar första samtalet. Okay, okay. Ja, så ringer jag upp. Ja, hej. Jag missade ditt samtal.
Ja, hej. Manfred Erlandsson heter jag.
Ja, hej.
Jag är YouTuber. Mm. Och sitter just nu och letar efter nya kampanjer inför det här året. Jag tänkte bara kolla om ni kanske är intresserade av, ja, men lite YouTube-samarbeten. Jag har sett att ni gör lite sånt. Men jag tänker att, ja, men det ni får av mig är ganska bra kvalitet. Eller väldigt bra kvalitet skulle jag kanske snarare säga. Mm. Och jag tror att jag kan göra innehåll för den målgruppen ni vill nå. Som faktiskt är underhållande också. Som inte bara blir reklam.
Mm-hmm, det låter intressant. Mm. Då frågar jag såklart. Vad kostar det då?
Ja. Det är klart du frågar det. Ja. Och då svarar jag ju vad det kostar.
Ja.
Ja.
Ja. Men nej, men du vill inte säga exakt vad du tar. Men hur tänker du med prissättning? För det där tycker jag är svårt.
Nu är ju det här en väldigt ovanlig situation att jag ringer upp en kund och så här presenterar mig som att ja, men så desperat kanske jag inte är. Mm. Men det handlar ju mer om att jag har min lilla kundkrets som jag har jobbat med i kanske 5 år. Mm. Så när de väl ska ha ut en ny kampanj, då vet de att de kan höra av sig till mig. Liksom. Mm. Det är väl mer det. Men, och de vet ju också mina priser. Mm. Nej, men prissättning är ju lite svårt. Alltså, och det som är svårt med prissättning är att man vet ju inte vad någon annan tar heller. Så man vet ju inte att om jag säger det här priset, kanske de har någon som är väldigt mycket billigare som gör det typ lika bra. Eller kanske ännu bättre. Så det är klart att det är en svår nöt att knäcka. Men jag tror att om man kan visa dem ett case, någonting man har gjort tidigare som har gått väldigt bra och som är underhållande, som är kul reklam. Jag tror att man ska sätta ett pris som man själv är bekväm med. Vad vill jag ha? Vad känns rimligt för mig att ha betalt för det här? Mm. För kunderna har ju liksom, det är klart att de kan hitta någon billigare. Mm. Men de vill ju ha dig av en anledning.
Mm, just det.
De vill ju ha mig för att de vet vad de får av mig. Jag kan visa vad jag har gjort tidigare. Jag har liksom 10 års material som jag kan visa dem. Nu kanske jag inte vill visa dem mina första videos och säga att det här vill ni ha, va? Men jag tror att om man har gjort några samarbeten innan, så är det ju lättare.
Just det.
Då har man ett case redan. Då kan visa, men det här, någonting i den här stilen kan ni få. Liksom.
Just det. Så vad är det då, om man ska säga, det lilla mediekittet som du ger till en kund. Mm. Då är det lite grann vilken stil du har. Ungefär vilken räckvidd du brukar få.
Mm. Exakt.
Är det något mer?
Ja, men det är ju pris. Vad det är för typ av klipp. Och sen gillar jag att göra liksom flera plattformar under en kampanj. Jag gillar att göra TikTok och YouTube och kanske Instagram i samma kampanj. Mm. Från ut ännu större. Så det blir mer värt för mig. Jag får ut mer kul innehåll av det och kunden får ut mer av det.
Just
det är väldigt olika målgrupper som tittar på min Instagram, TikTok och YouTube. Mm. TikTok är ju yngre. YouTube är mer lite äldre. Och Instagram är liksom, ja, men det, Instagram och YouTube kanske är lite mer likt. Men det är ändå liksom, man når ut i olika målgrupper genom de olika plattformarna. Mm. Men jag tror att det är, ja, men det som du säger, det är målgrupp, pris, vilken typ av innehåll man får av mig liksom.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du nämnde Hampus. Ni delar kontor och ni har ju gjort väldigt mycket tillsammans också. Mm. Kan du säga någonting om det? Har det liksom för- och nackdelar med att ingå i en sån nästan duo? Mm. Eller jag vet inte hur ni själva beskriver ert samarbete, men ni har gjort väldigt mycket tillsammans ju.
Nej, men det har varit superkul. Alltså det har varit väldigt bra för både mig och Hampus, tror jag. Och det, på samma sätt som jag började växa för att jag gjorde en video med Bea, så har jag och Hampus konstant växt parallellt liksom. Trots att vi har gjort väldigt olika innehåll. Han har ju alltid varit liksom, han har gjort humorsketcher och jag har gjort mina reality-grejer och vloggar och sånt. Men vi har ju alltid gjort videos tillsammans. Mm. Och jag syns ju i väldigt många av hans sketcher. Han syns i väldigt många av mina videos. För att vi, och det här är ju även innan vi delade kontor. Mm. Ja, men Hampus och jag, dels jobbar vi mycket ihop. Men jag tror att vår största fördel är ju att vi är bästa vänner. Mm. Alltså så här, vi umgås ju även när vi inte jobbar. Och visst, vi lärde ju känna varandra för YouTube-grejen. För att han, väldigt kortfattat, jag och Hampus är på mitt trolleri. Vi båda var från Värmland. Mm. Han hade ett gig i Forshaga där jag kommer ifrån. Jag åkte dit. Han tyckte jag var en liten skitunge liksom. Han ville inte prata med mig. Men han tog upp mig på scenen och gjorde trick. För jag var den enda som räckte upp handen liksom. Men han brydde sig inte så mycket. Sen några år senare så, ja men det var ju den här perioden som min kanal gick bra liksom. Jag hade gjort mitt klipp med B. Jag fått kanske 70 000 prenumeranter. Och då var han på sugen på att börja med YouTube. Jag sa, självklart hjälper jag till. Vi gjorde ett klipp tillsammans. Han började växa och på den vägen var det. Och eftersom vi båda bodde i Värmland så var det väldigt lätt. Han kom ju hem till mig kanske en eller två gånger i veckan och gjorde klipp tillsammans. Vi började med en kanal som heter En rullande talkshow. Som var liksom en... Men det var en talkshow i en bil. Som vi började med 2015 eller 16 där. Mm. Och sen så drog vi igång den igen för några år sedan. Som blev en av Sveriges största och snabbast växande kanaler. Så vi har ju hela tiden gått hand i hand genom det här. Han är liksom några år äldre än mig. Men han är lite som en storebror också liksom. Och jag är lite som en jobbig lillebror. men det har varit väldigt nyttigt för oss. Att jobba med varandra och samtidigt vara liksom bästa vänner. Det har hjälpt oss mycket mer än vad man kanske kan tro. För vi har ju alltid varandra. Vi vet ju alltid vart vi har varandra. Vi kan alltid hjälpa varandra med filma eller komma på idéer och sen kan vi gå på bio på kvällen. Alltså, nej, men det är skönt att ha varandra bara.
Ja, härligt ju. Har det funnits några nackdelar med det?
Men det är väl den grejen att vi har jobbat så mycket ihop. Att ibland blir det svårt att vara bästa kompisar och närmaste kollegor samtidigt.
Just det.
Så det har ju varit såklart en utmaning då och då. Men det har ju verkligen funkat ändå. Nej, egentligen inte några större nackdelar, det tror jag inte.
Nej, ni kanske inte heller har konkurrerat. Alltså, ni har inte gjort exakt samma sak ju.
Nej, och det är nog det viktigaste, tror jag. Och det är nog därför det har funkat. För vi har gjort olika saker, så det har aldrig varit någon liksom, konflikt i att säga, men det där klippet skulle ju jag göra, Hampus. Nej, just det. Eller det har ju aldrig blivit den grejen. För vi gör så olika grejer, så det är snarare liksom att vi bara kan hjälpa varandra med våra olika projekt. Och jag har lärt mig humor av Hampus. Han har lärt sig liksom... Säkert någonting av mig.
Nu är ni ju båda väldigt etablerade. Men historiskt har det liksom två unga killar, trollkarlar från Värmland som börjar med YouTube. Har det liksom varit en sån här, vem är Filip och vem är Fredrik?
Men det har det mycket. Ja. Och jag blir ofta kallad för Hampus, han blir ofta kallad för Manfred. Vi har ju faktiskt den grejen.
Ja.
Folk blandar ihop oss väldigt mycket.
Ja.
Och kanske speciellt under perioder där vi har gjort väldigt mycket klipp ihop. När vi gjorde en rullande talkshow till exempel, så tror jag inte folk visste vem som var vem.
Nej.
Det blev ju en Filip och Fredrik-grej. Även om, och sen är vi är ju inte jättelika, tror jag. Enligt mig, men många tycker att vi ser väldigt lika.
Ja.
Och sen är vi från Värmland båda två, som du säger. Vi, liksom, vi har lite samma stil kanske. Folk har blandat ihop oss, absolut.
Jag tänkte på det här med framgångar och misslyckanden. Hur avgör du om någonting du gör har gått bra eller dåligt?
Förr i tiden var det ju hur mycket visningar någonting fick. Alltså om någonting fick 20 000 visningar. Så var jag ju väldigt missnöjd. Då var det så här, det här har gått dåligt.
Alltså i relation till...
I relation till kanske 500 000 visningar.
Ja.
Vilket det fick ibland. Och sen plötsligt kom det en video som hade 20 000 visningar. Och då var jag så här, nej, nu har jag misslyckats. Nu slutar. Nu lägger jag handskarna på hyllan och så ger jag mig av liksom. Och det var förr. Nu tror jag att jag har landat i att så här, nej, om jag är väldigt nöjd med någonting, då har det gått bra. Jag la upp ett klipp runt jul nu. Där jag lät en AI skriva en jullåt åt mig.
Just det.
Och den ligger på kanske, ja men det kanske ligger på 20 000 visningar. Men jag är skitnöjd, för jag tycker det blev en bra video. Det var en kul grej. Och det är någonting som jag kan visa upp och ändå vara nöjd och stolt över. Och då känns det som att jag har lyckats. Så det är nog mest... Nu för tiden så är det nog min åsikt om det som spelar roll. Mm. Och det är också väldigt skönt, för att som sagt, nu lägger jag nästan bara upp grejer som jag är väldigt nöjd med. Sen är det klart att ibland så sipprar någonting igenom som är så här, men det kanske inte var det bästa jag har gjort någonsin.
Mm.
Och då får det vara så. Då går jag vidare till nästa projekt och så får jag vara mer nöjd med det istället. Men jag tror jag är bättre på att släppa sånt nu. Förr i tiden kunde jag älta en sån grej i liksom veckor. Att säga, nu går det inget bra, och så kunde jag bli lite deppig liksom ett tag. Men nu tror jag att jag är väldigt lätt att, om jag har gjort ett projekt och så är jag inte jättenöjd med det, då släpper jag det. Mm. Och så går jag vidare till nästa projekt. För jag vet att sådana stunder kommer komma. Man kan inte alltid vara nöjd med allting. Och det som jag sa förut, att så här, man måste våga göra grejer ändå. Vi har inte råd att göra en Mr. Beast och lägga liksom 1 miljon kronor på en video och sen slänga den videon. Det har vi kan ju inte göra det. Nu lägger inte jag 1 miljon kronor på en video ändå. Men jag menar, om jag har gjort ett klipp som är så här, men nu har jag lagt 5 dagar på det här. Det blir okej, liksom. Så då släpper jag det. Det kanske inte är det bästa jag gjort, men det kan inte allting vara heller. För det fanns en period där jag liksom så här, varje video skulle bli lite bättre än den förra. Och till slut så kom jag till en punkt och så här, men hur ska jag göra nu då? Ja. Jag kan inte varje vecka bli bättre, det går inte.
Men jag tänker, många som försörjer sig som influencers, de gör ju det via samarbeten. Och då är ju en del av det i alla fall att kunna visa upp att så här mycket visningar brukar jag få. Känner du att du har kommit till ett läge där du säljer liksom samarbeten mer på relationen med dig än enbart på visningarna?
Jag tror det. Jag tror att för dels har jag ju fortfarande visningar. Det är ju inte det att de inte finns kvar.
Nej.
Och oftast lägger de sig ändå runt 100 000 liksom på YouTube. Och det är ju det jag säljer på liksom. Och är det en video som, ja men det här vet, det här ska vara ett samarbete, då kanske jag tänker lite mer på att säga, ja men den här videon, jag vet ju ungefär vad som går hem. Jag vet ju vilka videos som kan få 100 000 plus visningar. Och vilka som kanske inte riktigt kommer få det. Men är det ett projekt som jag ändå tycker är väldigt kul, men som jag vet kanske inte kommer gå riktigt lika bra, då ser jag ju till att det inte är ett samarbete. Men sen tror jag, som du säger också, så säljer jag ju också på relationen och alltså kvaliteten på det.
Ja.
För jag vet ju att jag vet ungefär vad kunden vill ha. Och får de en väldigt bra reklamfilm, så om det är en väldigt bra reklamfilm som syns av 30 000, så är ju det bättre än en väldigt dålig reklamfilm som ses av 200 000. Tänker jag. Och det brukar kunderna vara med på också. Och det är jäkligt skönt.
Och så kanske det inte var för 10 år sedan.
Nej, gud nej. Nej, det var det inte. Då var det en helt annan grej.
Vad skulle du vilja ge för råd till någon som vill börja med sociala medier idag?
Först och främst hitta sin plattform. För nu finns det så många plattformar att göra det på. Alltså man kan göra YouTube Shorts. Det kan gå jättebra idag. Man kan göra TikToks. Det kan gå jättebra. Man kan göra YouTube. Så först och främst hitta vad man vill göra. Och sen forma en idé. Vad vill jag göra på den här plattformen? Alltså är det TikTok? Det kanske är lite lättare att slå igenom på TikTok från början. För att det är en lite mer tacksam algoritm som styr. Och vem som helst kan i princip få väldigt många visningar om man gör bra grejer. Medan om du ska göra YouTube, då kanske det är mer en långsiktig plan. Att säga, men jag kanske ska ta hela det här året till att efter jobbet eller efter skolan göra ett klipp en gång i veckan och försöka utvecklas och bli bättre. Om det är YouTube man vill satsa på. För det tar ju lite längre tid kanske. Så jag tror att först hitta plattform. Sen hitta en plan. Vad vill man göra och hur vill man göra det? Hitta någon som man inspireras av. Alltså vill du göra PewDiePie? Ja, testa det. Vill du göra Mr. Beast? Testa det. Det blir dyrt. Men kör det då. Vill man göra melloparodier? Gör det.
Jag gör just inte det. För det vill jag göra.
Nej, men alltså hitta... Ja, jag tror att det är det. Och sen så här, tror jag att det är väldigt viktigt att när man sätter upp sin lilla plan och vad man vill göra och hitta någon inspirationskälla, hitta det man själv tycker är roligast att göra. Så kopiera kanske inte det som går allra bäst. Alltså kopiera kanske inte Mr. Beast då, för det kommer du inte kunna.
Nej.
Du har inte råd. Förlåt, men du har inte det.
Man bränner allt på en första video liksom.
Exakt, och sen blir det inget klipp.
Nej,
men gör någonting som är kul och som du vet att du kan göra under en längre period. Som inte är för svårt, för du kan inte börja med de här skitstora, svåra klippen, utan gör det ganska enkelt för dig. För du har inte all tid i världen. Du har inte alla pengar i världen. Så låt det ta sin tid. Och gör saker som du vet att du har möjlighet att göra. Under en lång, lång tid. Så att du inte, för annars kan det bli så här att du gör det här i ett år. Det går inte skitbra, så då tröttnar du och slutar.
Ja.
Så om du är jätteintresserad av ridning. Ja, men gör klipp om ridning då. Det finns väldigt många som är intresserade av det, tror jag. Så då är det klart man ska göra det. Istället för att om det är det som är din största hobby och du vill göra sociala medier, då kanske du inte ska börja med sminkvideos. Mm. Alltså, gör det som du själv är väldigt intresserad av.
Mm.
Då finns det andra som är intresserade av det också.
Mm. Verkligen.
Och fastna inte i siffror. För det gjorde jag i så många år och det blir skitjobbigt. Nej, men det blir skitjobbigt.
Ja.
För då låter man ju siffrorna styra hur bra man mår nästan. Och det är farligt alltså. Så fastna inte på det. Låt det liksom ta sin tid och låt, ja men som sagt, alltså, så länge du är nöjd med det du gör. Och sen är det klart, om man har som plan att kunna jobba med det, då är det klart man vill att folk ska titta på det. Men det ska ju inte vara huvudsaken. För om du säger att du vill hålla på med sociala medier, då ska det vara för att du vill, för att du tycker att det är kul. Mm. Inte för att du vill liksom bli miljonär på det.
Nej, just det. Så gör det man vill och brinner för tills dess att man kan tjäna pengar på det.
Kanske. Vill du bli miljonär, då finns det andra sätt att göra det på. Alltså det finns ju väldigt många sätt. Om det bara är pengarna som kallar på det, då finns ju väldigt många olika sätt att tjäna pengar.
Mm.
Och sociala medier är inte den enklaste att bygga upp för att tjäna pengar på.
Nej, det är en bra påminnelse.
Ja. För folk tror ju att det är, liksom, ja, men det är ju en quick fix. Liksom. Det är snabba pengar, men det är det ju inte.
Nej.
Ta väldigt lång tid att bygga upp någonting som gör att du faktiskt kan leva på det.
Slutligen då. Finns det någon fråga som du hoppades att jag skulle ställa? Eller trodde att jag skulle ställa som jag inte har gjort?
Nej. Jag tycker du har ställt bra frågor, Emil. Ja? Jag tycker du har gjort ett bra jobb.
Tack så mycket.
Nej, men det tror jag inte. Alltså, nej.
Underbart.
Jag tycker du har fått med det viktiga.
Ja, men det tycker jag också.
Ja.
Väldigt kloka och bra tips.
Vad härligt.
Lyssnarna, om de vill hitta dig på internet, vart söker man då?
Det är så skönt, för jag har ett så ovanligt namn. Mm. Så om man söker på Manfred, då brukar man hitta mig ganska snabbt.
Ja, vad bra.
Så då är det Manfred Erlandsson på YouTube och på Instagram och på TikTok.
Klicka in där, vet
sen,
jag.
Sen om man vill hitta mig på Twitter, vilket jag inte använder, då heter jag Magiska Manfred. För den startade jag när jag höll på med trolleri. Och sen är jag väldigt inaktiv där.
Ja, just det.
Och ingen bryr sig om Twitter längre.
Och skulle man då gå in på Snapchat och söka på dig, ja, då hittar man kanske inte heller någonting. För du är inte...
Jo, men vänta. Då heter jag Manfred med 3 E. Ah. För Manfred Erlandsson var för långt.
Ja, just det.
Och nu ska jag börja med Snapchat för att du har sagt det.
Ja. Följ Manfred då på alla de här ställena. Jag gör det redan. Stort tack för att du kom hit.
Tack så jättemycket.
Hej då.
Hej då. Är du nöjd?
Jättenöjd.
Fasen, vad härligt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.